Hej och välkomna till det 53:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bäcklärsen och i samma rum den här dagen, Mattias Axelsson.
Det är ju ganska ovanligt att vi numera spelar in i samma rum. Vi gjorde det en gång i tiden så att säga.
När du hade en studio.
Men nu har vi fått knö in oss i mina barns gemensamma rum. Du sitter och lutar din vänstra arm på min äldste sons ratt och har på något sätt byggt upp lite här kring i hans gaming-setup för att kunna podda i Från Bäck till Bron.
Men kan jag säga så här, jag är ju mer sugen nästan på att spela än på podda just nu.
Det finns massa goda spel på den. Nej, just han har ju sin dator inte med här.
Den är
i andra boendet. Men kan du bara kort förklara för våra lyssnare? Jag tror att de skiter fullständigt det här egentligen. Men hur kommer det sig att vi råkar sitta i samma rum och spelar in idag?
Nej, men jag skulle spelat in i bilen faktiskt. För vi har främmat hemma. Så det passades inte att jag satt och spelade in där ikväll. Och det beror ju på att du inte kunde spela in
i helgen tid, för att jag har varit och bakat pizza nere i Falkenberg. Så att,
ja, det är rätt trevligt det också i och för sig. Men jag skulle helhjärtat på dig. Ja. Nej, men och då, ja, du hörde inte mig.
Nej, det blev något lagg på din, när du pratade, så jag hörde väldigt lite av det du sa.
Ja, och jag glömde ta med, jag har jobbhörlurar har jag som är ganska bra, men de glömde jag att ta med hem idag, för jag ska inte jobba hemma imorgon och då får de ha kvar på jobbet. Annars hade jag kunnat plugga in dem, för manus har jag liksom på jobbdatorn. Men nu blev det inte så.
Och då var du sådär kvick i tanken eftersom du ändå satt i bilen. Så att du brände av och körde från Hisingen hela vägen till Frölunda. Så nu sitter vi här och ska podda om Lasermannen del 2.
Ja, precis. Det här serien har ju, visst det kommer in några nya skådespelare, alltså såhär, offren är nya skådespelare, men jag tycker inte heller att det är liksom, det är inte skådespelare som jag känner till direkt så där.
Seth Rydell.
Jo, han tänker att jag pratar om det kommer, men han nämnde vi redan i förra avsnittet,
ja, det så
att det tänker att vi han nämnde vi givetvis ändå. Men det är ganska många skådespelare, men de flesta som är huvudkaraktärer har varit med i första avsnittet och då pratar vi om dem vi tyckte var väsentliga.
Ja, nej, men alltså det här blir ju inte den här långa dragningen om vilka det är som har, eller vem det är som har regisserat, vem som har skrivit manus, vem som gjort castingen eller överhuvudtaget skådespelaren, utan det här kommer, förutom att jag ändå vill, innan vi går in och pratar om handlingen och det som sker i avsnitt 2, ändå göra lite recap till förra avsnittet, för du har ju fått, det har ju lite blivit en sociala medierstorm kring ditt omdöme om polismannen som jag nu tyvärr glömt namnet på.
Sten Ljunggren. Torin heter karaktären.
Precis, ja. Sten Ljunggrens skådespelarinsats. För vi hade ju lite delade meningar, du och jag, i förra månadens avsnitt när vi avhandlade del 1 av Lasermannen.
Jag tycker det är låga krav för att kalla det storm.
Jag är inte den som är den när det kommer till att någonstans dra igång ett drev.
Skulle du jobba på eller hänt i X-läcket?
Ja, hade jag inte poddat så hade jag förmodligen kunnat hamna där. Det är ju inte orimligt. Nej, men jag tänker så här att vi måste ju ändå adressera frågan istället för att bara gå som katten kring het gröt och inte nämna elefanten i rummet. Så du var ju väldigt kritisk till Sten Ljunggrens insats som polis. Kan du bara kort, vad var dina argument i sak så att säga?
Nej, men mina argument i sak är att jag tycker inte att han är en jättebra dramatisk skådis.
Han är inte en karaktärsskådespelare kanske.
Vad sa du?
Han är kanske inte en karaktärsskådespelare.
Nej, jag tycker att han har väldigt mycket sin nisch. I alla fall det jag har sett. Jag har såklart inte sett liksom ens 1% eller 5% av vad han har gjort genom åren. Givetvis är det så. För mig är han, alltså allt jag har sett honom i är någon form av 50-60 plus, lite fumlig, lite kan inte riktigt finna sig. Och jag såg att någon skrev i den här superstora jättestormen att liksom, ja, men det är klart att man kan ju se folk göra andra saker, och absolut, det är klart att liksom, det kan man. Det är David Denchik är det typexemplet på det, som kan spela Jonas Sonius och sen spela Gorbachev och så han är ju verkligen en karaktärsskådis. Christian Bale, för att ta liksom ett internationellt namn, som liksom har gått från att spela en liksom anorektiker i en film till att vara Batman i nästa film liksom. Det är klart att man kan göra så, men för mig klingar inte Sten Ljunggren på samma sätt som han uppenbarligen gör för dig, den här stabile, säkre som man vill ha som en ledare i polisutredningen. För mig är han Jönssonligan polisutredare mer än Lasermannen. Tyvärr.
Ja, jo, jag hör ju vad du säger. Vi har ju haft den här diskussionen redan i förra avsnittet. Jag ville bara någonstans poängtera att folket är emot dig.
Ja, det,
att det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt så.
Jag tycker att tysta majoriteten är med mig.
Ja, de har vi tyvärr inte hört någonting ifrån.
Nej.
Så vi får väl se om vi kan på något sätt adressera den tysta majoriteten och få deras åsikt. Är det något annat så från som har hänt sedan förra månadens inspelning av avsnitt 1 som du känner att det här... Det här vill du göra en pudel på och säga att du hade fel.
Det känns som att jag borde göra någonting.
Nej,
det,
nej, nej, absolut. Jag tänkte mest att jag känner att jag vill se dig kräla i stoffet nu efter att du har lite grann. Nej, du har ju inte gjort avbön. Du står ju fortfarande fast vid en åsikt om Sten Ljunggrens barmliga skådespeleri i den här serien.
Ja, sen tycker jag inte han är med så mycket i det här avsnittet och det tycker jag gynnar honom lite grann. Mm. Och jag tror att jag har vant mig nu lite mer vid det här avsnittet. Jag hann ju se avsnitt 1 och avsnitt 2 helt oberoende att vi skulle podda om det innan vi bestämde att vi poddade. Och då såg jag om avsnitt 1 och sen såg jag för en och en halv vecka sedan om avsnitt 2. Så nu har jag någonstans, jag har sett det som de här avsnitten 2 gånger var sista 3 månaderna. Mm. Så jag tror att jag har ändå lite grann vant mig. Men jag står fortfarande fast vid min åsikt att jag hade valt en annan skådis i den rollen.
Har du någon sådär på rak arm att den här skådespelaren skulle jag gärna vilja se i den här rollen?
Nej, men eller så här, jag är ju bäckskadad, så jag ser ju liksom, alltså nu är ju de ju döda båda två, men Carl-Gustav Lindstedt tänker jag ju kanske mer då. Jag tycker att han blev ju det som jag tror att många ser i Sten Ljunggren här.
Mm, ja, just det.
Tycker jag att han var i Mannen-filmen, han är med.
Mannen på taket.
Mannen på taket, ja.
Jag vet att du har väldigt svårt att hålla isär Mannen på taket, Mannen från Mallorca och Mannen på balkongen.
Nej, Mannen på balkongen har jag full koll på.
Det är det Mannen på taket och Mannen från Mallorca du inte riktigt kan...
Ja, men de är båda två lite innan jag föddes.
Är det väl så att du kan väl hålla isär filmerna som sådana? Det är väl titlarna som du ofta snubblar på, om det är Mannen på balkongen eller Mannen från balkongen.
Ja, eller Mannen av Mallorca eller sådär liksom.
The Man of Mallorca.
Ja, precis. Nej, men någon nutida skådis vet jag inte om jag
Christian
har någon...
Christian Bale kanske som...
Nej, hade jag helst valt att inte ha. Det skulle ta för lång tid att verka fram någon nu. Jag hojtar till om jag kommer på någon under avsnittet.
Kanske så att vi lägger upp på vårt Instagram-konto om det så att du kommer på någon, något namn av... Han skulle jag vilja se spela den rollen.
Så kan vi göra.
Mm.
Men det här avsnittet börjar ju då den... 22 januari. 1900.
Två dagar efter att jag fyllde 14.
Oh, hur känns det?
Känns ingenting faktiskt. Nej, men jag bara noterade det. Nu är vi återigen det här att vi rör oss i tre parallella tidsperspektiv någonstans. Vi har ju dels den här huvudlinjen, alltså det som sker under ganska kort tid. Alltså det är ju en vecka lite drygt som vi pratar om. Där Jonna Osonius, Lasermannen, gör ett antal attentat under slutet av januari 92.
Mm.
Och den tidsperspektivet, alltså den tidsperioden är ju som sagt väldigt begränsad. Det är ju en vecka. Och det är då en vecka efter min födelsedag 1992, eftersom jag förlorade den 20 januari. Så att jag liksom gjorde någon sån här mental notering om att det här är då i januari. Sen har vi återigen den... äldre historien, alltså vi får se blicka tillbaka.
Ja, och där kommer vi typ till 88.
Ja, vi är ju väldigt nära i tid i den äldre tidslinjen. Och sen så får vi korta, nästan flashback-artade
Flash-forward
blir det ju då. Ja, det blir inte flashback, utan flash-forward klipp där Jonna Osonius då i fängelset berättar väldigt kort om sina motiv till. Mm. Men jag tycker det ändå är intressant just att den här nu, vi kallar det nutid, dåtid, framtid på något sätt.
Nutid är 91, 92. 92 är det här avsnittet då liksom.
Ja, och att nutiden i det här avsnittet ändå är ganska koncentrerat i sitt format. Och en sak som jag tänkte på, kanske lyfte det redan i förra avsnitt som vi pratade med i podden, att de här avsnitten är ju 1,5 timme långa. Trean är väl 1,5 timme, jag har inte sett det än. Men
det borde det vara.
Ja, vi utgår från att det är 1,5 timme. Och jag kan ju ibland tycka att 1,5 timme nästan ibland kan vara lite långt när man tittar på ett tv-serieavsnitt. Jag kan ju ibland tycka att 45-50 minuter kan kännas lite segt. Men det är ju verkligen aldrig så att eller åtminstone inte för min del, att något, alltså någonting i de här avsnitten känns seg. Det kändes som att den här 1,5 timme som jag la igår kväll efter att jag hade kommit hem från pizzabakningskursen i Falkenberg. Ja, men det var ju som att den 1,5 timme bara flöt iväg. Det var ingen tid alls.
Nej, men vi berörde ju det i första avsnittet att det känns som att, eller det är 1,5 timme och det är väldigt långsamt tempo. Och ändå så känns det inte som att det går långsamt. Utan det känns som att verkligen, alltså en dålig film, eller en sämre filmmakare hade gjort 10 timmar av det här och dragit ut på det. Eller gjort en alldeles för stressad film. Här känns det som att de har benat ut att okay, så här lång tid behöver vi för att berätta den här historien. Det blir 3 gånger 1,5 timme. Och så har de verkligen fått med, jag tycker liksom varenda scen hör hemma.
Ja, det känns nästan inte som att
inget
det finns
fluff.
Finns ingenting så där kill your dar, att eller så har de gjort så att de har killat sina darlings.
Exakt.
Och bara har med det som verkligen gör den här de här 3 gånger 1,5 timmen. Jag ska kanske överdriva och säga att det är perfektion, men det är verkligen riktigt riktigt välfilmat och välberättat.
Ja, jag är helt med dig på det.
Men vi ska ändå då börja, som du säger, den 22 januari 1992.
I Uppsala faktiskt är vi ju då, Dragarbrunnsgatan. Vad händer där?
Ja, vi har ju John Ausonius som med sin Nissan Micra som han köper i, eller hyr, eller köper.
Ja, den är väl hyr, va?
Precis i slutet av förra avsnittet. Och vi får liksom en väldigt intensivt filmad sekvens där han ger sig på en forskarstudent eller någon typ av student i alla fall där uppe i Uppsala. Och jag har just noterat att han är väldigt, väldigt, alltså den här scenen är väldigt intensivt filmad. Det är någonting som redan i början av avsnitt 2 rycker tag i en.
Tänker du just själva scenen, alltså personen han skjuter, för vi har ju också, han är ju på en annan person först.
Ja, han är ju gatuköket där. Nej, jag tänker på den här när han faktiskt skjuter, när han jagar med bilen. Att det finns en väldigt intensitet i den scenen som jag noterar. Att här redan inledningsvis så händer det väldigt mycket. Det blir en väldigt intensitet i det här.
Ja, precis. För det är så, ja, Sonny står ju och trycker i sin bil, sitter han väl och trycker. Den här mannen kommer ut från sin kiosk och ska gå till något parkeringshus är det väl, eller där han har sin bil. Ausonius hotar ju först, men mannen lyckas ju fly. Den här mannen som inte blir skjuten då. Ausonius in i sin bil, kör efter upp i huset, alltså parkeringshuset, men mannen kommer in i sin bil. Det är gammalt, det är nycklarnas tid. Liksom. Det är inte pip, utan det är nycklarnas tid. Och Ausonius blir ju rosenrasande där i bilen liksom. Men han ger sig inte, utan det är ju senare samma kväll då som han står och trycker utanför. Jag vet inte vilken nation det är, alltså i Uppsala. Det är någon sån studentnation. Och ett par kommer ut och går efter. Är det den scenen du menar är liksom intensiv? För den stannar ju upp väldigt sen när han håller pistolen. Det är som att där stannar de till. Och det är också så här, det är väl Hoyte van Hoytema då och även regissören som verkligen har lyckats göra det här. Som de tre står och tittar på varandra. Alltså hon just med pistolen riktad mot den här mannens huvud.
Jag tänkte nog på den liksom första scenen där med bil, alltså när han jagar med bilen väldigt, och springer upp i P-huset och skjuter. Men även den scenen när vi är i Uppsala, liksom, eller när han får pistolen mot ansiktet. Och hela den,
för den
hela
är inte den på ett annat sätt, tycker jag. För den första är mer actionbetonad, utan att vara Hollywood-action är det ju inte. Men den är fortfarande action. Den andra är verkligen så här att bara, man fattar inte vad som händer. Och sen bara skjuter han honom rätt i huvudet då liksom. Det är så kallt. Och så jag antar ju att de har rekonstruerat skott, alltså mordförsöken, så gott det bara går.
Ja, alltså de ligger ju väldigt väl i linje. Alltså det är så tydligt att den här tv-serien bygger på Galatamas bok. För även om, och det tror jag att jag nämnde även i förra avsnittet, att Galatamas bok är ännu mycket mer detaljerad och framförallt sätter saker och ting väldigt mycket mer i sin kontext och i sin samtid. Men utifrån liksom det jag läser i Tamas bok så är de här scenerna och det som händer i tv-serien väldigt väl rekonstruerat utifrån de verkliga händelserna. Så att, det är klart att det är alltid det här när man ser ett drama av ett faktiskt skeende. Att det är klart att ja, du vet inte med 100% huruvida det här är korrekt återgivet.
Nej.
Men man får ändå känslan av att det här är, ligger väldigt, väldigt nära verkligheten.
Ja, och om vi utgår från det, alltså att inte fler personer dog.
Mm.
Men, och liksom det senare attentatet, det som sker på Somaliska föreningen som vi kommer till sen liksom. Det är verkligen bara en person som dör. Det, vad är det? 8-9?
Ja, det är 9 attentatsförsök, ja, och ett mord. Så ja, liksom han dödar 1 av 10,
ja,
skulle man kunna säga. Och precis,
och han skjuter det då på nära håll i huvudet liksom.
Ja, nej, men det är ju en, det är väldigt märkligt att han inte lyckas på något sätt. För det är ju så tydligt att men John Osonis, han är ju ute för att döda.
Ja.
Det här är inte bara för att skrämmas, utan han är ju ute för att faktiskt döda, ja, de här personerna. Och ändå är det bara en person i slut, eller i början på november 91 som man någonstans då lyckas ha ihjäl. Alla, ja, de här försöken, överfallen som sker nu i slutet på januari, alla de misslyckas ju då i någon,
ja,
mening.
Ja, han ser väl det sista som att det har lyckats. Jag tror vi kommer till det sen, därför att den personen blir så allvarligt skadad att den inte får, som nu jag inte insatt i det här verkligen, men han beskriver det så i serien senare i alla fall här, att han, ja, blev så allvarligt skadad att han ser det som ett mord liksom, för att han förstörde hans liv så mycket liksom. Men vi har också en liten, en man överlever ju då, vi ser på sjukhuset, och här, det börjar så göra frågan här om det kan vara Lasermannen, men här avfärdas det, men han skjuter ju med gevär liksom. Det, här känns det inte att man gör någon koppling att det här skulle vara Lasermannen.
Nej, utan polisen, han har ändrat sitt modus operandi så att säga.
Exakt. Och han fortsätter med det, för redan dagen efter, 23 januari, så det här är mitt på husad dagen. Han sitter i sin bil, en mörkhyad man, går på gatan. Han bara tar fram sin pistol, han skjuter, det är väl det han skjuter ur bilen va? Och den här mannen flyr in på någon, en blomsteraffär, och hon bara, här kan du inte gömma dig. Bara, eller så kan han det.
Ja. Å andra sidan, alltså det är ju
hon
det
kanske inte fattar.
Nej, men det är ju jättesvårt. Hur hade man själv reagerat, nej, om man hade sprungit in en person som hade man upplevt blivit jagad av någon som skjuter? Ja, det är inte, man ska inte vara så liksom självklar i hur man själv hade reagerat. Men här får vi också, det är ju en taxichaufför som ser och även identifierar registreringsnumret på den här Nissan Micran OFW781. Som ju då blir en viktig ledtråd, men som sen visar vara en liten dead end i jakten på John Osonis.
Ja, det blir väl ingen större grej, för det är väl stulna plåtar va? Så att det blir ju,
ja, så att, nej men precis, det blir ju en dead end som, ja, jag precis, ja, sa, Gustav. Om du har lyssnat på vad jag sa. En återvändsgränd är det väl det ordet vi använder på svenska för att, ja, förklara det begreppet.
Ja, och den här mannen förhörs ju också. Och det kommer inte så mycket ut. Och Osonis fortsätter ju, för det här är ju alltså ytterligare ett attentat den 23 januari. Mm. Så det är verkligen 3 attentat på 2 dagar.
Mm.
Och den här avsnittet inleds ju verkligen bara med att det skjuts. Alltså det är intensiva scener och sen skjuter han liksom. Vad skjuter han den här?
Ja, nu är vi på Somaliska föreningen som då blir det 3:e attentatet inom väldigt, väldigt kort tid. Då han helt enkelt går in på Somaliska föreningen. Det är väl 4 somalier.
Han spelar spel, ser ut
som. Han spelar något kortspel med någon karta över Afrikas horn på väggen, och han går in och liksom bara pang, 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 träffar någon, eller om det är 2 personer som blir träffade.
Det är en, tror jag, för vapnet låser ju väl sig.
Just det låser sig, så han kan inte fortsätta skjuta. Och inte heller här dör någon, utan de blir bara skadade. Men det är ju också här man har identifierat nummerplåtarna, men åker till det här garaget och visar sig att John Osonis har ju plockat nummerplåtar från någon annan bil.
Ja, för den här mannen hör av sig, om inte jag minns fel, att vi får se liksom, och bara så kommer man se om hans bil utan nummerplåtar. Så, det är ju,
så pang, 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 så intensivt i början på tredje, eller på andra avsnittet, så har vi de här 3 attentaten den 22 respektive 23 januari.
Ja, och vad gör man när man har försökt döda 3 personer på 2 dagar?
Ja, man går väl och hyr en film för videobutik. Man går och hyr Death Wish med Charles Bronson.
Ja.
Den här klassiska rullen. Vad har du för relation till den, Gustav?
Ingen alls, faktiskt.
Nej, du har inte sett Death Wish. Du har inte laddat ner den på nätet för att se den som research inför det här avsnittet.
Nej, jag har hört talas om den och sen tidigare. Jag tror att typ Tarantino har pratat om den som, ja, inspiration eller något sånt där liksom. Men jag har inte sett den Jag har inte sett den
själv. Nej, jag har inte heller sett den. Däremot så läste mig ju till att det faktiskt var John Ausonius favoritfilm. Och att han var hyrde den på Guldrullen på Odengatan vid ett flertal tillfällen. Och den har ju, historien handlar ju om en, det är den här klassiska någonstans berättelsen om en lone man som är ute och rensar upp på gatan. Som rensar upp ibland buset på gatan lite som Clintan-filmer och den typen av... Och det känns ju som att det passar väldigt bra in i John Ausonius sätt att tänka och se på världen.
Hans självbild får sig hans bara...
Hans självbild förstärks ju ganska väl, tänker jag, när han ser på Death Wish och käkar sina Estrella-chips i en tidstypisk påse från tidigt 90-tal.
Just det,
ja. Nej, det är ju givetvis så att den påsen stämmer ju mycket väl överens med hur påsarna såg ut på tidigt 90-tal. Jag har försökt hitta någon typ av lucka. Men i och med att påsen är så tydligt exponerad den scenen så hade det varit jättekonstigt om de inte hade lyckats sätta att hur en Estrella-påse, tror att det är grillchips. Grillchips tror jag det är, för det är en brun påse.
Om då borde det vara inte sour cream i alla fall.
Nej, inte sour cream. Sour cream kom ju dessutom några år innan där. Aha. 1988-89 någonting så lanserades sour cream chipsen. Så de hade ju kunnat ha sin plats när John Ausonius kollade på Death Wish.
Jag äter ju inte chips, jag är dåligt bevandrad i chipsvärlden.
Så är, är det något ideologiskt ställningstagande eller bara att du inte tycker om chips?
Jag tycker inte om chips. Jag älskar all form av potatis utom chips och jag hatar all form av majs utom tacochips.
Ja, det här känns ju som att man skulle kunna göra en podd av dina oerhört märkliga matvanor.
Eller en psykologisk utredning i poddform, 200 avsnitt, 16 timmar.
Jag känner att det tål att diskuteras. Men en annan intressant detalj, det är att adventsljusstakarna fortfarande står kvar och uppe hos poliserna. Trots att vi är inne sent igen. Alltså det tänker jag är oerhört medveten detalj.
Hur ont gör det i dig?
Lite ont gör det, för att när ska adventsljusstakarna tas ner?
Jag antar att de egentligen ska tas ner före jul.
Nej. Adventsljusstakarna, de fortsätter ju att stå kvar även under julhelgen och tas bort samtidigt som julpyntet som då tas bort.
Ja, men 20 Knut.
20 Knut den 13 januari. Och nu är vi ju liksom nu är det 10 dagar efter 13 januari.
Oj.
Men jag tänker ju faktiskt att det här är på något sätt, de anspelar på att de här poliserna har så oerhört mycket att göra. Det är så jävla intensivt, så de har ju givetvis inte tid att bry sig om huruvida de här jävla adventsljusstakarna står kvar eller inte. Att det på något sätt faktiskt skulle kunna vara en medveten placering av att man... Alltså jag tror inte att de hade låtit adventsljusstakarna stå där i fönstren. För att vi slutade ju förra avsnittet långt innan advent och långt innan jul. Då är det ju tid i november.
Ja.
Så då fanns det ju inga adventsljusstakar. Så man hade ju absolut inte behövt slänga in några adventsljusstakar när vi är inne 23 januari. Men ändå låter man adventsljusstakarna stå där i fönstren. Så att någon typ av medveten placering av adventsljusstakar är det ju ändå i Hojte från Hojtema eller vem det nu är som har bestämt att de här adventsljusstakarna ska stå där.
Ja, men absolut. Absolut.
Mm. Och då tänker jag att det är en medveten blinkning på något sätt att men de här poliserna jobbar så hårt att de inte har tid att plocka ner sina adventsljusstakar.
Så kan det absolut.
Liten parentes i sammanhanget, för att jag tycker att det är viktigt att nämna sådana detaljer.
Ja, och vi har ju också träffat Torin här, en snabbis, med sin rökning. Han har åkt och kollat in Somaliska föreningen och hittade dit han.
Mm.
Och polisen har ju här snabbt kunnat konstatera att det är samma vapen som används för de här. Och så att här vet man att okej, det här är i alla fall en gärningsman. Mm. Jag tror att man har i det här läget inte kulorna från Somaliska föreningen, men man kan, scenmässigt så kan vi konstatera att de vet att det är samma gärningsman på alla de tre. Och igen började de ju prata om det, Lasermannen, och att han då ska ha bytt tillvägagångssätt.
Mm.
Och Torin går ju till och med ut och varnar alla invandrare att ta det försiktigt och att han liksom, de inte kan skydda.
Mm.
Det är en sån absurd sak.
Nej, men det är ju någonting som sen återkommer och som jag tycker är en väldigt på något sätt fin tidsmarkör eller spegel av just hur, nu var ju inte jag mer än 14 år gammal. Jag var väl sådär, ja men det är klart att jag kommer ihåg delar av det här. Men jag var ännu inte vuxen och var liksom inte så politiskt eller samhälleligt bevandrad när det här skedde. Vilket gör att när man tittar, vilken fruktansvärd situation det måste ha varit att vara invandrare eller överhuvudtaget som var mörkhyad i Stockholm och Stockholmstrakten ja. I slutet av 1991 och början på 92. Du liksom vet att men du är ett potentiellt offer bara på grund av hur du ser ut.
Ja, och att det är slumpen också.
Ja, liksom. Nej, men alltså, det är inte så att de här, det enda som de här liksom offren har gemensamt det är sitt utseende, sin hudfärg, sin hårfärg någonstans. Och jag tycker ändå att det är välgjort det här i den här absurditeten. Dels att vi får hur jävla dåligt polisutredningen sköts bitvis. Mm. Vi har ju de här två patrullerande eller uniformerade poliserna som är och förhör vid Hägerstensåsen.
Ja, vi har ju setup nu för nästa attentatsförsök och det här vi får in då Seth Rudell också. Som har röttat på namnet på vad han heter i verkligheten.
Vill du att jag ska googla upp det åt dig?
Nej, men det borde vi kunna komma ihåg. Hur kan vi inte minnas vad Seth Rudell heter egentligen?
Jens Hultén heter
han. Jens Hultén, ja, precis.
Jag tror att man sitter nära en dator som man snabbt kan komma upp. På tal om Seth Rudell och på tal om Johan Falk, har du införskaffat den nya boken?
Jag har inte gjort det än.
Nej, det känns som att det är läge att vi gör det, så att vi poddar om nya Johan Falk-boken.
Det måste
vi. Jag såg nämligen att det var något litet klipp på Facebook där Seth Rudell
pratade.
Alltså Jens Hultén. Ja, Jens Hultén. Men han sa så, hej hej, det är Seth Rudell här, sa han faktiskt. Så att, han gick in character, så att säga.
Nice.
Nej, men...
Nej, vi har ju uppbyggnaden då för nästa attentat där, den här, en kioskägare. Vi ser honom lite hemma med familjen, vi ser honom i kiosken. Och Jens Hultén här då spelar ju en byggjobbare som tillsammans med sin kollega jobbar utanför det här vid Hägerstensåsen är vi ju då. Och Ausonius går ju in där liksom, alltså de ser honom ta på sig en huva, gå in och komma ut bara sekunder efteråt. Mm. För att det som har hänt här som vi inte får se, det är ju då att den här mannen han vill skjuta har ju då lämnat över lite i kiosken för han ska till tandläkaren, är det väl?
Ja, tandläkaren.
Så hans, jag vet inte om det är någon släkting, jag kommer inte ihåg det nu, eller om det bara är alltså någon alltså, som han har anställt.
Jag tror inte att det nämns vad de har för relation.
Nej,
faktiskt.
En ung tjej liksom. Och Ausonius, ja, han vill ju inte skjuta
kvinnor och barn.
Kvinnor och barn.
Som den hedersknyffelan ändå är.
Men här har vi de där poliserna då som inte skriver en rapport. Det här faktiskt tycker jag kanske är, vi pratade om att pacingen, alltså tempot är mer eller mindre perfekt i de hela. Det här kanske är den scen jag tycker, här kunde ni snabba till lite grann. Mm. Jag tycker när de här ska köpa korv och mos, sen ska de sitta i bilen. Och det hade jag gärna sett att de kom fram fortare till att, ja, nej, de skriver ingen rapport. För jag i alla fall förstår att det är det som ska hända. Mm. Och då blev det segt, tycker jag. Men det handlar också om 25 sekunder. Mm. Så att, ja, det är nitpicking så det skriker om det. Mm.
Och du vill ju också ha en Gunvald Larsson som skäller ut dem.
Ja.
Och liksom slår med händerna stenhårt i bordet. Ja. Och säger en abborre. Ja, och så vidare.
Ja. Och gud, åh, nostalgi.
Ja, en av de bästa scenerna som någonsin har gjorts i svensk film.
Ja.
Nej, men de här poliserna, och det är ju någonstans själva sinnebilden för det dåliga polisarbetet i den här utredningen, att de inte skriver någon rapport, och även om det, och även liksom det här väldigt norskiga sättet att de inte kan uttala hennes namn, att säga noll
istället för noll.
Noll. Liksom. Ja. Så jävla svårt är det inte.
Inte alls.
Och liksom, det är inte ett jättesvårt namn.
Nej, noll. Det är jättelätt.
Noll. Ja. Så kan vi säga det. Men inte säga noll.
Nej, men här rättar de ju typ sex gånger, känns det som liksom.
Ja. Ja, men, och det blir, och även om det här kanske är precis liksom med sanningen överensstämmande hur det var, så känns det nästan som att det blir lite så pastisch på det hela, att men de korkade, det blir ju lite så kling och klang.
Ja, Kristersson och Kvant.
Ja, Kristersson och Kvant, polis, potatismos. Men det är, jag får ju väldigt mycket den viben i den här scenen, att det är den scenen från polis, potatismos.
Just att det är korv och mos också, det är verkligen, det är mycket där. Och det kan väl finnas en mening med det.
Kanske finns en blinkning där på något sätt, det vet vi ingenting om.
Nu ska vi lämna nutiden en stund.
Ja,
vi ska
gå till först dåtid.
Först faktiskt framtiden, för det nämnde vi kanske nyss, men att här har vi då en kort där han berättar att...
Ja, det är en liten scen där som jag har glömt att anteckna.
Ja, att han, alltså jag säger att han tidigare har valt sina offer slumpmässigt, men det här offret då som komma skall, så att säga, den hade han tänkt skjuta just honom vid Hägerstensåsen. Och att han valde att inte skjuta kvinnan Naul, för barn och kvinnor är i hans tankevärld som oskyldiga. Och han berättar också att han cyklar sen direkt från det här misslyckade attentatet som inte blir av För det skjuter han väl upp då, vill jag minnas.
Ja, ja, han precis. Kommer tillbaka ju... dit senare, det är det sista attentatet han gör.
Ja, han cyklar till Djursholm då, Djursholms Ösby, där han kommer begå ett attentat, ganska grovt attentat här om en liten stund. Mm. Men innan vi kommer dit så hoppar vi tillbaka till 1980.
Mm.
För nu ska vi ju någonstans få ganska mycket mer bakgrund till Jonas Onius. Det är mycket 80-tal i den här
Och framförallt på något sätt så känner man väldigt tydligt att här får vi en väldigt tydlig inblick i John Ausonius problematik. Mm. Alltså vad han är för typ av person. Just det här att han sover i första scenen som vi kommer till 1980. Det är ju att han ligger och sover i en föreläsningssal och så blir han påkommen och blir liksom förbannad och sparkar på en skurhink. Ja. Och, men uppför sig liksom allmänt översittar jävligt, vilket ju är väldigt tydlig del av hans någonstans problematik eller diagnos.
Ja.
Det här att han ser ju sig själv som för mer än alla andra. Han är inte någon... Han ser ju väldigt tydligt ner på arbetare och städare och den typen av folk.
Ja, men även, jag skulle säga att han ser ner på alla utom sig själv. För han går ändå på KTH, men han har ju inte tagit egentligen...
Nu har vi sagt 2,5 poäng på 2 år. Eller
ja,
vad
3 år
någonting.
Till men jag har ju antagit att jag vet inte om det var 2 eller 3 år. Men... Det är en föreläsning, en ruskigt tråkig, om något som heter Olle Finer. Jag vet inte fan vad det ens...
Nej, jag kände att där zonade jag lite grann ut också. Jag var inte jätteintresserad av att ens googla på vad det där handlade.
Nej, jag kände också.
Det var helt jävla ointressant.
Ja, men sen den här läraren söker upp honom i matsalen.
När han sitter och äter en punchrulle.
Ja, det gör han va?
Bra, jävla trevligt bakverk. Ja. Mycket trevligt bakverk.
Ja, och det är liksom, han har missat att göra en tenta, han påstår att han var sjuk. Och läraren säger att det kanske, alltså, den här läraren är ju uppenbarligen där för att försöka hjälpa Ausonius.
Definitivt.
Stannerman, som han nu heter på den här tidpunkten. Mm. Men vi har väl kommit överens, tror jag.
Vi säger det. Ausonius rakt igenom för att det blir för krångligt annars.
Men han blir ju rasande, Ausonius. Mm. Och liksom, det här med att, när läraren säger att men jag vet att du sover i lokalerna. Alla vet att du sover här i lokalerna. Så blir jag bara oserasande och kallar lärare sjuk i huvudet. Att han måste ha haft en störd barndom och frågar om han är sängvätare.
Jag tycker det är en jävla bra grej.
Ja, men och det säger väl typ allt om Jonas Ausonius. För det skulle väl vara det värsta då liksom. Att så här, vara sängvätare liksom. Bara som, alltså, så här, det är någonstans, ja, det ger en inblick i hur han... tänker. Men han har ju ingen bra, för han känner väl någonstans att han inte kan sova kvar. Istället så sover han på en buss och blir avkastad i ändhållplatsen som ju typ är mitt ute i ingenstans.
Ja, väldigt öde hamnar vi då när vi går av i den ändhållplatsen.
Ja, för vissa Stockholmsbussar kan ju gå rätt långt ut utanför Stockholm. Mm. Liksom, eller utanför liksom, ja, där det inte är stad i alla fall. Liksom.
Nej.
Så då blir han ju inte heller inte jätteglad. Men han attackerade i alla fall inte chauffören. Det var väl
nej, det kändes som att det var ju klart läge för att han skulle göra det i den scenen.
Mm.
Annars han skulle ge liksom en käftsmäll. För det hände ju både före och efter att han gör det. Sen så får han ju alltså vi får ju liksom någon typ av diagnos här, eller hans problematik uppradad, att han är isolerad.
Ja.
Han stjäl pengar från personalen, han har ingen bostad, han hotar lärare och elever. Alltså vi har ju en väldigt, väldigt problematisk situation för Jonas Ausonius tidigt 80-tal.
Ja, och till slut blir han ju hämtad av polis. För det verkar som att han har börjat sova där igen sen. Mm. Det är så jag tolkar det i alla fall. Men till slut så kommer polisen och han körs till, jag vet inte om det ska vara Beckomberga eller vad det var förra gången igen. Eller...
Ja, det var Beckis som var förra gången. Frågan är om, ja, det är säkert samma.
Jag har skrivit något psykställe för att det tycker jag var politiskt korrekt att kalla det. Och det är verkligen, han har alla den här problematiken som du beskriver och det är mycket så här. Men att han också saknar all form av sjukdomsinsikt. Det finns ingen feeling alls på att han själv är sjuk. Liksom. Jag älskar ju någonstans beskrivningen att efter 6 veckor är det ingen förbättring. Och han läser sina kemiböcker. Men bara samma
sida om igen.
Ja, och det är någonstans sådär. Då har ju hans hjärna låst sig, verkligen. För han tar ju inte in det som står och kommer inte vidare. Liksom.
Nej.
Men SOS gör en insats. Han får bostad och ska göra lumpen.
Mm. Har du gjort lumpen?
Nej.
Inte jag heller, så vi kan ju inte göra några referenser dit då till våra... Vi kan inte berätta lumparminnen i den här podden. Och det kanske är lika bra det, när jag tänker efter.
Nej, men han ska vara på Svea Livgärde. Och här excellerar han ju faktiskt i första scenen när han ska liksom göra rent... Eller sätta ihop geväret.
Surprise, att han var duktig på det.
Precis, det känns bra att han får vapenträning här.
Ja. Nej, men där är det så väldigt tydligt någonstans också att hans idé om hur saker och ting ska vara krockar med hur saker och ting i själva verket är. För han har ju en väldigt, väldigt tydlig idé om att reglementet ska följas till punkt och pricka. Alltså regler får du inte bry. Alltså regler är ju till för att följas oavsett. Och så funkar det ju inte i verkligheten. Så det är hans befäl är ju väldigt tydlig med det. Men du får vara lite jävla pragmatisk här nu.
Jag älskar den konversationen. Att befälet säger verkligen, regler är inga absoluta sanningar. De får inte ersätta förnuft och tänkande. Varpå Sonius bara... Där har du fel. Regler är regler. De är till för att följas, inte diskuteras. Och bara,
ja, jo, men så.
Men så får man kompanistryck han... också om man är sån. Liksom. För det är, jag antar att det här är kompanistryck.
Jag tänker att det är så jag tänker mig kompanistryck. Och det är så det är jävla härligt begrepp ändå, kompanistryck.
Ja, men han vill inte bli frikallad. Vilket befälet är det bara... Ska du inte bara liksom...
Ja, men ta den här frisiden och så... Nej, men han är ju väldigt inne på att han ska göra militärtjänst. För jag tror att han väldigt tydligt har en idé om att han hör hemma där.
Ja.
Att han gör nytta, att det är han som...
Han borde vara befälet.
Det är, det är ni som är den konstiga, det är jag som är normal.
För att citera
Tåström, ja, precis.
Ja, nej, men och liksom, han förflyttas ju till Kungliga slottet. Bra ställe att flytta honom till, kände jag. Men, eller ja, jag är ju inte royalist, men ja, jag är skitsamma. Jag tycker kanske inte att kungen ska skjutas för det. Liksom. Men det första han gör är att liksom, slå ner... En kille sitter med fötterna på bordet. Och han säger till honom att ta ner fötterna. En kille bara, fuck off. Och bara sänker honom.
Ja, det är kaxigt ändå.
Ja. Och sen hoppar vi... Får vi bara ganska snabbt egentligen... se dådet i Djursholms Ösby, den 28 januari. Vi får inte glömma då att här har ju Sverige mött Australien i den första av de tre landskamperna i fotboll.
Och
Sverige
vad hade vi för backlinje i den första matchen?
Jag har inte kollat upp det, men det är väl en 1-0 till Australien eller 0-0.
Ja, men hade vi fortfarande trebackslinje eller hade vi gått över till fyrbackslinje? Det är det som är den viktiga frågan.
Ja, men de här matcherna växlade vi lite. Jag tror att det här var de sista där experimenten fortfarande skedde. Liksom.
Vi körde med någon typ av libero då?
Ja, typ den här matchen. Jag har inte kollat upp exakt, det kan vara körde fyrbackslinjen i första och sen trebackslinjen i andra med Libro.
Ni som överhuvudtaget inte förstår vad vi pratar om, det finns ett väldigt roligt avsnitt av Kungar och krig där jag och Gustav pratade om sommaren 1994. Och när man pratar om sommaren 1994 så måste man ju prata om vintern 1992.
Jajamän!
Och Sveriges lilla Australien-turné. För det var ju på den här Australien-turnén som Tommy Svensson bestämde sig för, eller någonstans fick en idé om att vilken typ av backlinje han skulle ha inför EM
på hemmaplan
92 då med Jan Eriksson och Patrik Andersson som mittbackar och Jocke Björklund som vänsterback blev det till slut.
Det sägs, det tror jag vi säger idag, så att det här han kommer på idén, sen så spelar de aldrig ihop här för att det är liksom Patrik Andersson måste upp på mittfältet till någon, men han har ändå fått grundtanken här liksom, sett dem ihop på träning och sådär. Skitsamma, ska vi prata om
Vi går tillbaka till Lasermannen 1992.
Ja, för han begår ju det här då, och här är han ganska, han missar första skottet. Här går han in i det där gatuköket och skjuter killen som jobbar där. Med, jag tror det är tre skott han lyckas få träff med. Men han lyckas ju inte döda den här killen heller. Han lyckas ju till och med ringa liksom 112, eller 90 000 själv. Sen så är det ju en ruskigt större...
Jag behöver ändå ha ditt person. Fastän du ligger här döende så skulle jag vilja ha ditt personnummer nu och gärna dina fyra sista siffror. Och sen så vill jag gärna ha koden till ditt bankkonto också. Kan du knappa in bank-ID, lilla vänner här nu, så kan jag snabbt skicka en ambulans strax.
Det är verkligen den känslan. Sen tack och lov verkar hon ju ändå har tryckt på knappen, så att säga. Så att,
ja, ambulansen kommer ju ganska fort där. Men jag undrar lite det där. Frågar man verkligen efter personnummer sådär när någon ringer in och är... Jag har aldrig ringt in till 112 på det sättet.
Nej, jag har ringt in 112 en gång när det var en man snubbe med hammare på Järntorget.
Ja.
Alltså en uppenbart påverkad kille. Men då frågar ju inte mig efter någonting, utan de ville ju bara liksom att jag skulle dels hålla mig på avstånd, för han var lite lurig, gick jag för nära, så vände han sig mot mig. Det var lite som ett gammalt tv-spel där du ska förfölja någon. Är du för nära så följ med efter dig. Men sen räcker det bara springa mitt bort så glömmer de av dig. Liksom, det var lite, han var så pass radiostyrd. Så att jag lyckades få polisen att ta någon faktiskt, tillsammans med en kille till.
Men det var ingen som frågade om personen.
Nej, och jag behövde ju aldrig prata om det igen. Jag tror han var ganska uppenbart känd av polisen. Det här var nog inte det värsta han hade gjort. Liksom. För han hade inte gjort något mot någon. Han hade bara hotat. Att, liksom,
Nej, men för jag tycker det är lite intressant just det där att man så liksom intensivt frågar om personnummer och någon som uppenbart har väldigt, väldigt svårt att... Det har ju hänt någonting med någon som ringer in på det sättet.
Jag kan tänka mig att om det är en klar person i andra sidan, att säga, okej, okay, vad är personen med, liksom, så här, för att få in det direkt? Liksom.
Ja, jo, men visst, det
här,
absolut.
Här finns det inte, liksom.
Nej, det känns jätte... Men han klarar ju sig, för att vi får ju även följa med till sjukhuset.
Ja.
Där...
Släkt.
Ja, hans anhöriga på något sätt är ju väldigt, väldigt upprörda. Och man börjar någonstans prata om det här rädslan bland invandrare generellt.
Och beväpna sig.
Ja, de pratar om att beväpna sig. De pratar om det att, men Carl Bildt, han har ju livvakter. Men det är ju egentligen vi som skulle behöva ha livvakter. För det är ju vi som är utsatta i den här situationen. Så att man får ju... Någonstans här börjar den här idén om... att invandrare överlag och invandrare som grupp är hotade och utsatta, och den rädsla som sprider sig i den gruppen.
Mm. Ja, sen har vi ett kort klipp till framtiden där Sönius, jag gillar ju de scenerna någonstans så här, jag kan ju gilla det här när man pratar tillbaka om någonting, att man pratar på ett förhållandevis nyktert sätt om så sjuka saker, att han pratar om, ja, det var ju kanske inte så humant det jag gjorde. Liksom bara, nej, det var inte jättehumant.
Nej, men jag tycker att de små, små klippen som vi får i framtiden, alltså när Jan och Sonus sitter på anstalt och resonerar, alltså där tycker jag att David Dencik verkligen excellerar som skådespelare. Just i hur han gestalt. För jag tänker att det är verkligen så här som Jana och Sonus har pratat. Det är verkligen så att han beskriver. För att jag tror inte att han ångrar sina dåd.
Nej,
tror verkligen inte att han tycker att men det här, oj, det här var dumt gjort.
Nej.
Utan han är ju en liksom, i hög grad politiskt medveten person som är väldigt tydlig med vad han gör och varför han gör det.
Ja, nej, för här beskriver han, så här, det kan jag säga först, jag får lite nästan förhöret känsla här. Alltså hur Stellan Skarsgård då, som Carl Hamilton, sitter och beskriver hur han liksom, ja, men om det är det som hände i PLO-villan, att ja, men det var tre terrorister och jag sköt först. Alltså liksom bara, ja, för att det var det du var tvungen att göra i den situationen du var, och nu har du bearbetat. Så att det, när man säger det bara i en, liksom, i en vanlig mening och utan att uttrycka säkert mycket känslor om det, så blir det någonstans, på ett sätt blir det ännu värre, liksom, att bara, ja, nej, men det var uppstod en situation och jag sköt först. Mm. Och liksom, här pratade Sunnis om det på, liksom, som att, ja, nej, men det var kanske inte så humant.
Nej,
bara, det var det inte.
Nej, uppenbarligen var det inte det.
Här får vi lite koppling till det som det känns som att du saknar, kopplingen till Ny Demokrati, ja, kopplingen
nämns,
till samhället.
Det nämns ju liksom nästan i en bisats här, eller att han resonerar kring att, ja, men Ny Demokrati hade börjat prata om att det är invandrarnas fel och invandrarna som problem. Och att man här någonstans får en förståelse att, ja, men det är väldigt mycket så samtiden och debatten i samtiden är en förklaring till varför Jan Sonus gjorde som han gjorde.
Och när han gjorde det?
Ja, att det här är inte, alltså det är ingen slump att det här sker i början på 90-talet.
Nej, för här sitter de ju som stödparti till Carl Bildts regering. Det är ju 92 nu, liksom. Det var ju hösten 91 som valet ägde rum.
Mm.
Vi har ju sett det, liksom.
Jo, det finns med, men återigen,
är det väldigt lite?
Vi kommer väl till det när vi liksom, när jag ska liksom sammanfatta och bedöma.
Ja.
Att det är någonting som jag saknar i den här serien, i en övrigt väldigt, väldigt bra serie.
Ja.
Så det som finns av den här kopplingen, det är ju sånt som kommer i eftertexterna, för det gör du även i det här avsnittet.
Ja, det var därför jag noterade att det skedde här i en kort bisats i den här meningen. Men här säger han ju också att han övervägde att sluta efter Aibar, som den här killen hette då. Men att det inte blev så.
Nej.
Men här säger jag att du har förberett att prata om, för vi ska tillbaka till nutid.
Ja, jag var tvungen att kolla vad Ulf Åsgård heter i förnamn, för jag tror aldrig att hans förnamn nämns, utan han nämns som Åsgård.
Han har kommit här från staterna, och vad har han gjort där?
Ja, han har ju hållit på att profilera, han har varit på FBI på, nu, jag kan ju aldrig uttala Quantico, hur säger man?
Va?
Quantico, FBIs högkvarter i USA, heter ju något. Du ser ju helt oförstående ut när jag tittar på dig. Vad heter FBIs högkvarter?
Du
börjar på Q. Har inte du kollat på någon typ av typ CSI eller något sånt där?
Nej. Fan, jag har inte sett en enda CSI-serie. Jag tror du skulle försöka säga Guantanamo, men det...
Nej, Quantico.
Quantico, en thriller från 2015.
Nej, det är inte en alltså, det är deras deras högkvarter på något sätt i FBI:s högkvarter i Quantico. Det är ju där han har varit.
Alla talar om Quantico.
Ja, de nämner ju för fan det i serien. Att det där har varit. Helvete.
Det var inte Gustav. Det som satte sig.
Skitsamma. Det var inte det som var själva huvudpoängen.
Nej, jag
tänkte bara att det här skulle liksom fastna hos dig och så skulle man kunna bolla lite. Men det var flög rakt över huvudet på dig. Ut i den Frölunda natten. Nej, men han har varit där och de har ju pratat om, för det är ju FBIs stora grej här någonstans, känns det som sent 80-tidigt 90-tal. De är jävligt duktiga på att profilera. De gör gärningsmannaprofiler. Det har vi ju sett i Palmemordet.
Ja, och till de har exempel. Sina seriemördare där borta också.
Ja, så att det finns en upparbetad rutin. Och Ulf Åsgård i matkön där tillsammans med poliserna får ju ett erbjudande om att göra just en sån här gärningsmannaprofil.
Ja, är det Leif Andrés karaktär som föreslår det? För han dyker in och lite... Han är inte med jättemycket Leif André för det namn han ändå är, tycker jag. Skådesbetraktat. Men Åsgård säger att man ska betrakta Lasermannen...
Som en seriemördare.
Ja, och trots att han då inte lyckats mörda. Och han nämner ju också det som får Torino haja till, att Lasermannen kommer börja maskera sig och han kommer ändra sitt modus operandi.
Mm.
Och här är vi då mitt i de här attentaten det har pratats om. Kan det här vara... Alltså, det väl här, här får väl Torin känslan av att det här kanske ändå är Lasermannen, den här personen som... Vart i Uppsala och härjat här med fyra attentat på en vecka knappt. Liksom.
Men polisen hittar ju en person som de tror är, alltså någon som stämmer väldigt bra in på dels själva profil, den här, vad heter det, bilden, som fantombilden som de har ritat. Och det är också en person som har ett uttryckt invandrarhat, som dessutom har en Nissan Micra som hanterar revolvrar.
Men det är bara ett problem.
En liten detalj i sammanhanget som gör att det kanske sticker ut lite.
Ja, för Lasermannen hade ju inte varit aktuellt i så fall. För
nej.
Det här är ju då en...
Laserkvinnan.
Ja.
Anna Andersson.
Ja. Jag insåg att jag glömde. Jag skulle gå in och söka på Laserkvinnan idag i liksom tidningsdatabaserna. Finns det liksom begreppet etablerat i tidningarna? Skulle jag vilja veta. För det är ju någonstans... Intressant att veta, det ger ändå lite utslag, va?
Ja, Laserkvinnan släppt, Laserkvinnan hemlysten. Laserkvinnan ringde Expressen, jag vill berätta. Laserkvinnan talar ut. Och så vidare, tidigt 90-tal här.
Och det är ju då en transkvinna, ska vi ju säga.
Ja, det är en man som har gjort en könsbekräftande operation och blivit... en man, eller en man som har gjort en könsbekräftande operation och blivit kvinna.
Ja, jag är alltid så här hur man ska uttrycka sig. Man ska väl säga att det är en kvinna som har gjort. Jag vet inte. Jag vill inte trampa någon på tårna.
Jag trampar folk på tårna hela tiden, så att don't mind if I do, don't mind if I do.
Ja. Nej, men mitt problem här är ett av problemen, att den här skådespelarkvinnan är, tycker jag, ganska uppenbart inte. Alltså det är uppenbart en kvinna som alltid har varit kvinna. Det är liksom inte... Det är inte en trans... Alltså,
Så här står det i Svenska Dagbladet den 21 mars 1992. En kvinna i 30-årsåldern förhördes på fredagen i utredningen kring den så kallade Lasermannen som skjutit flera invandrare. Efter förhöret släpptes kvinnan och hon är inte misstänkt för att vara... Men det inte, kan ju för fan inte vara... Men om det här är i mars 92... Kvinnan har tidigare ägt en vit Nissan Micra. Hon påminner om den fantomen som polisen tidigare gått ut med.
Och kanske har flyttat lite på
händelsen här. Det känns som att de har lite grann har gjort en liten justering. För att det här är 21 mars 92.
När grips Ausonius?
Ja, det är ju inte för en långt... Det är ju på sommaren 92 som Ausonius grips.
Ja, då har man, tänker jag, ändrat lite i tid. Alltså, man säger väl inte vilket datum det här är, men man lägger in det här i serien som att det sker... Ja, men i den här veckan vi är, vi kanske inte nödvändigtvis... Så, ingenting säger att det här inte utspelar sig senare.
Nej, men det är lite konstigt i kronologin. Men skitsamma, det är mindre detalj i sammanhanget. Jag släpper det. Jag tänker inte bli så anal den här gången att går bananas på den.
Vad härligt.
Men ska vi hoppa tillbaka i tiden? Eller vill du prata något mer om nutiden här?
Nej, men jag vill bara nämna det. Eller så här, jag tycker att man har inte direkt ansträngt sig för att göra den här kvinnan så lika Osiris, tycker inte jag. Alltså skådespelarmässigt pratar jag nu. Jag tycker att det är lite märkligt agerat.
Ja, fast den är ju lite lik fantombilden ändå. Jag kan förstå hur de tänker i castingen där. Så mycket stör inte jag mig på det.
För
om man tittar på fantombilden, alltså den fantombilden på Lasermannen, den är inte jättelik Jonna Osiris.
Nej, det är
den är mer lik
Laserkvinnan,
kommer inte ihåg skådespelaren som spelar Laserkvinnan.
Nej, jag har inte skallat upp det. Jag vill bara nämna två saker, en sak framförallt som har skett här, och det är ju, dels har vi en massa fler blåvitt grejer på väggarna, och det gillar ju jag.
Är inte det samma blåvitt grejer som förra gången? Nej, eller för är det fler blåvitt grejer?
Ja, det är något annat, det är liksom, jag tror att det är någon halsduk som hänger nu, skitsamma.
Är det något speciellt som händer där 91-92 som gör att de hänger upp ännu fler vimbrar?
Göteborg är ju bäst.
Ja, men jag tänker för att...
Vi vinner ju SM-guld varje år.
Ja, men de kan ju knappast ha vunnit ett SM-guld här i november. Nej, det kan vi knappast... Eller det är ingen Champions League eller Europacup som spelar så här tidigt 90-tal, för det är väl sen typ 93-94. Som...
82-87 vann vi, men vi var med i den första Champions League-upplagan, och det var väl hösten 92, men det är ju också
Det är ju senare, så det är knappast något specifikt där. Men du vill gärna nämna blåvitt-grejerna.
Det jag hellre ville nämna är ju bowling-scenen som vi har haft där. Den är ju oerhört festlig.
Ja.
Han är ju så fruktansvärt dålig på bowla.
Han är faktiskt sämre än vad jag är på bowla. Och jag är ändå ganska dålig på bowla.
Jag tycker inte det är minsta kul att bowla faktiskt.
Nej, jag tycker inte att det är roligt för att jag är så dålig på bowla.
Nej, men det är verkligen... Han bowlar ju hårt och liksom snabbt ska det gå. Med rätt ner i rännan för det mesta, vad vi säger. Och så kommer det någon kvinna då som uppenbarligen... Hon kan bowla liksom och vill ge lite goda råd. Och hon säger just att han kastar för hårt och tappar då positionen. Och han bara, jag kastar precis hur hårt jag vill. Det är inget jävla kärringspel. Okej, säger hon och bara vandrar iväg trött.
Och det var lika bra att hon gjorde det, tror jag.
Det,
för hennes skull.
För alla inblandade,
skull.
Ja. Yes. Vart ville du nu, sa du?
Ja, vi hoppar väl tillbaka till 80-talstidslinjen. Alltså vi gör ju ett hopp tillbaka till 1983. Då,
han träffar en parkeringsvakt.
Ja, och vad tycker en sån som John Ausonius om det som Magnus Uggla så litterärt kallade för pissfittor i sin klassiska låt från 35-åringen, tror jag den är med på.
Ja, jag tror att han håller med i just det här fallet. Jag tror inte han skulle hålla med Uggla om så mycket annat. Men just det här kanske han håller med om. För han, här går det väl helt plötsligt ganska, han har ju en mäscha är väl det här liksom, tänkte jag på. Alltså,
ja, men det går ju lite bra för honom, känns det som här 1983, men det fuckas ju upp fullständigt när han slår ner den här parkeringsvakten, hamnar i tingsrätten för 14 månaders fängelse. Ja. Och vi får en liten scen där Jonas Ohlins mamma, Amanda Ooms, dyker upp. Något äldre än vad hon var tidigare.
Ja. Hon är verkligen inte med, det är det enda hon är med nu.
Ja, det är liksom väldigt, väldigt, väldigt kort scen.
Ja. Men här beskrivs det ju verkligen då igen får vi hans liksom, här är det väl rätten som pratar om alla hans problem då liksom, och att, ja men ena sidan åklagarsidan vill väl att han ska dömas till vård, är det liksom, för att de tycker att han uppenbart är sjuk, medan andra sidan tycker att nej, så att till slut hamnar han ju på fängelse.
Han hamnar på Täbyanstalten.
Ja, men... det tycker inte han om.
Nej, han gör ju som man ska göra, rymmer helt enkelt därifrån. Men hans liv i frihet blir ju ganska kortvarigt.
Han är så dålig på att rymma.
Ja, han håller sig dåligt borta uppenbarligen. Ja. Så han blir ju gripen igen och den här gången då inkastad på Kumla fängelset.
Ja, i december 85 har vi hoppat fram till nu. Står det att han körs till Per Morberg och gänget.
Ja, de glada gamängerna i bastun.
Ja, och här.
Mysig bastuscen där ändå.
Ja, men här
manligt,
liksom.
Mycket manligt.
Ja,
mycket, mycket testosteron i det rummet skulle jag vilja säga.
Men här visar han ju också prov på sin oerhörda oförmåga att läsa av.
Sin sociala inkompetens, skulle du till och med kunna säga.
Nej, liksom han bara, jag hatar kriminella precis som alla andra typ liksom. Och de andra tittar på honom och bara, är han dum i huvudet eller?
Det är som att gå in på Greta så skriker jag hata bögar.
Ja, men lite så bara, ja, lycka till att komma därifrån. Men han blir ju också ganska...
Han får inte kompanistryk, han får anstaltsstryk.
Ja. Jag tycker det stället är väldigt likt Vägen ut. Det är väl också på Kumla, va?
Ja, mycket möjligt.
Ja, där Chantaroonis, nu spoilar jag den, men den är från 99 också, där Chantaroonis karaktär blir rejälslagen. Jag funderar på om inte det är liksom samma område som det,
det blir, det är, men det är inte den betydligt längre korridor
det,
som man blir.
Ja, men jag tycker att det känns som att det är en...
Ja, det kanske det är.
Ja, eller det är i alla fall... Ja, jag tolkar det som en
sorglig scen.
Ja, det är en
fruktansvärd scen när Chantaroonis blir avslagen i Vägen ut. faktiskt. Ja,
den filmen är oerhört bra. Mm, synd att det inte är en krimfilm.
Det utspelar sig i ett fängelse. Ja, men skulle vi kunna podda om det.
Ja,
Men sen så hoppar vi fram till den 23 februari, 28 februari 1986. Får vi ett litet klipp ifrån.
Oh, det här har jag glömt. Vad hände där?
Ja, vad hände den 28 februari 1986?
Jaha, Gustav. Palme.
Palme blir ju mördad och det får ju Jonas...
Ulf.
Palme blir mördad och det får ju Jonas Onis höra på radion.
Just det.
Vi har en liten scen där vi hör nyhetsuppläsaren berätta att statsminister Olof Palme är skjuten. Nej, statsminister Olof Palme är död. Han blir skjuten på korsningen Tunnelgatan Sveavägen. Numera Olof Palmes. Ja, vi släpper den diskussionen. Och då noterade jag när jag kollade lite på det att Jonas Onis var tydligen aktuell i Palmeutredningen. Ja. Eller briefly sådär, att han nämns i Palme. Jag tror att det eventuellt är så att vi kommer att komma till det i avsnitt 3.
Aha.
När jag går in och läser artiklar om Jonas Onis så en av grejerna som gör att man på något sätt, polisen gör en koppling och hittar lite grann Jonas Onis, det är just i att hans namn finns med i Palmeutredningen. Men jag ska inte liksom gå händelserna i förväg.
Nej, jag tänker det borde vara lätt att kolla. Okej, han satt inne.
Ja, men han blev ju avfärdad just av den anledningen. Ja, men hans namn nämndes just som Palmehatare och allmänt galen.
Han var så pass känd Palmehatare då alltså?
Ja, som sagt, enligt dubiösa källor på nätet som jag inte har överhuvudtaget faktagranskat eller gjort någon typ...
Nej, vi kollar aldrig på story.
Jag värderar inte trovärdigheten i de här källorna på något sätt.
Nej, det är bra.
Men han omnämns i alla fall här. Men han avfärdas ju väldigt fort för att han har ju ett väldigt, väldigt bra alibi.
Ja, duktigt alibi.
Det finns få alibi som är sämre än att man sitter inne på kåken. Det finns få som är bättre än att han sitter inne på boken, menade jag, givetvis.
Ja, 88 sen då. Vi hoppar ju verkligen typ hela 80-talet. Här kör han taxi.
Ja, fast liten detalj glömmer vi. En ganska central detalj. Han läser ju The Fall of the Roman Empire. En bok som han sitter och bläddrar i. Och varför är den central? Jo, för det är ju där han hittar namnet Ausonius. Han läser ju, namnet Ausonius dyker ju upp i The Fall of the Roman Empire. Och det är ju där han bestämmer sig. Ja, Ausonius, det är ju ett jävligt mycket bättre namn än Stannerman.
Fan, det är du som är detaljkungen i det här avsnittet.
Jag känner att jag har hittat de viktiga detaljerna.
Ja.
Så nu lägger jag mitt block åt sidan och sen så får du ta resten, Gustav.
Ja, absolut. Nej, men okej, efter att den här oerhört viktiga scenen där han hittar sitt namn så är det ju 88. Och här får man säga, här mår han ju, åtminstone om en liten stund, mår han ändå väldigt bra, tycker man ju.
Det går bra nu. Ja, liksom, pengar rullar in som det ska, det går bra nu.
Ja, till en början så kör han ju taxi. Mm. Och det är liksom, tycker väl han är lite under honom, gissar jag. Och så kommer in en person som vill åka med taxin och det visar sig vara kompisen Gustav från första avsnittet.
Alltså han som fortfarande kallar honom Woffe.
Ja, precis. Han kommer in i den här taxin och här är ju Jonas Honus oväntat ärlig. Han berättar att han suttit i fängelse, att det gått liksom, KTH gick inget bra. Han är väldigt öppen och ärlig. Så att, hade jag inte vetat vart den här storyn var på väg så hade jag tänkt att, aha, det här är en person som är på väg uppåt i livet, att någonting har hänt, att han har lärt sig någonting. Och det går ju väldigt bra för honom några år här, som det gjorde för väldigt många på slutet på 80-talet.
Det var ju en tid för klippare, för finansvalpar. Vi får även det här fantastiska klippet från Stig Malm,
just det
här citatet när han lanserar begreppet finansvalpar.
Ja.
Och Jonna Ossonis är ju någonstans själva arketypen, själva sinnebilden för en finansvalp.
Ja. Och liksom att det går så här då, att det har gått dåligt, att han är ärlig med det, säger att han bor i en sunkig tråkig etta i andra hand. Gustav ryggar inte tillbaka. Nej. Utan steppar upp som den vän han är.
Mm.
Och han bor i Schweiz men har sin tvåa kvar i Hägersten. Bara, men ta den, jag ska bo i Schweiz några år till. Liksom. Så helt plötsligt så går han från att liksom sitta i en trökig taxi och liksom ha en trökig etta i andra hand till att ha en tvåa. Det börjar gå bättre med de här optionerna. Han har uppenbarligen en känsla för de här optionerna. Även om det gick bra för många så det gick inte bara för alla. Och det gick ju, han säger någon gång att han tjänade 250 000 en månad. Mm. Och det tror jag att vi ska ta för sanning.
Ja, absolut.
Så att här går det liksom, han ser nästan lite lycklig ut ett tag. Men sen kommer en av mina favoritscener i den här avsnittet.
Är det att när han är hos frisören? Ja. Det är en fin scen på något sätt.
Väteperoxid. Ja.
Nej, men jag tycker att, nu kommer jag givetvis inte på namnet på hon som spelar frisörskan. Nej. I sammanhanget.
Men hon är ju en what's her face, man har sett henne i massa andra roller.
Just liksom. Så. Uh-huh. Nej, men just interaktion, för att hon kan ju någonstans hon viker ju inte ner sig för Jon Ausonius i det här läget. Hon står ju på sig att men du har för svart hår för att kunna blondera dig. Men han säger liksom att ska jag säga till dig hur du ska och så vidare.
Ja, och så vidare. Men hon gör ju som han säger.
Ja, och håret blir någon typ av...
Ja, hon säger det kommer bli brunrött. Det kommer bli så, tror jag, säger hon, pekar. Och det blir så. Mm. Och han tittar sig i spegeln, ser väldigt nöjd och säger titta, det blev jättebra. Vad fel du hade.
Det var ju det jag sa.
Precis, hon bara...
Betala och så gå härifrån.
Ja, lite så liksom. Och så går han såklart att skaffa sig baby blue färg på linser också. För att han vill ju se så vit och liksom arisk ut.
Ja, men han vill vara blond och blåögd. Det är ju det som är någonstans hans mål.
Och han vill vara rik, vilket han är här då. Men han vill inte ha Porsche som alla andra. Här vill han ha en, jag kommer inte ihåg om det är en Merca eller någonting vad han köper.
Fråga inte mig om bilar, jag är helt bopplös på det.
Han har en annan bil än liksom vad de här finanskillarna tycker att han borde ha. Men han har fortfarande en väldigt fin bil och han kan liksom stå för det. Att så här, jag vill inte ha en Porsche som alla andra har, jag vill ha den här liksom. Mm. Så att här har vi ett tag där det går... väldigt, väldigt bra.
Ja, när, alltså, när vi är i den tidslinjen som nu då slutar sent 80-tal. Ja, slutet på dåtiden så är ju Jon Ausonius på topp någonstans.
Ja. Och sen de sista korta scenerna är att dels så ser vi det här förhöret med transkvinnan, Ralf Karlsson. Alltså, de tvingas lite grann ta in henne för hon hängs väl ut, om inte jag minns fel, i media.
Ja, det läcks ju och det skapar en enorm irritation det här att rubriken Lasermannen är en kvinna.
Ja, Torin blir ju irriterad på slutet på flera saker. Mm. Men eller, vi kan ta den sista scenen direkt. Att här får han ju... Vi får ju mordet. Det sista... Eller nej, det är ju inte ett mord. Sista mordförsöket som Ausonius själv tycker är som ett mord. För den här personen blir ju då så allvarligt skadad. Han berättar från framtiden att han som sagt då igen säger att han övervägde att sluta efter det förra. Gjorde inte det. Utan nu åker han tillbaka till Hägerstensåsen. Går in i den här kiosken som han gick in i där kvinnan stod då förut.
Noll.
Men noll, ja precis. Noll. Och skjuter den här mannen då, Hassan sa att han hette va?
Hassan.
Så allvarligt att han väl inte blir sig själv igen liksom. Som jag förstår det, jag ska absolut inte gå för långt i vad jag säger.
I den här medicinska utlåtanden.
Ja, nej. Men han berättar om det och sen får vi se det. Och han har bytt bil, här kör han en Volvo. Mm. Sådär liksom, så att, ja, även trots att han möter polisbilar så är ju de ingen koppling att det är han liksom. Och sen har vi då att Turin... får ju sen förstå att aha, polisen har varit här några dagar innan och inte skrivit en rapport. Så han avslutar ju avsnittet med att vara rosenrasande. Mm. Och där tar
och skriker en, abborre gör... Nej, det var inte det han sa.
Nej, men han hade kunnat göra. Han borde kanske gjort det.
Han borde ha gjort den utskällningen. Nej, men där är vi någonstans i mål med detta avsnitt. Och det innebär att om en månad, lite knappt, den 15 november så planerar vi att släppa det sista avsnittet i våran miniserie om Lasermannen. Mm. Alltså del 3. Och sen efter att vi har gjort del 3 av Lasermannen får vi se lite vad som händer. Jag har ju en idé om att vi ska göra en sån här lite julspecial i mitten på december där.
Ja.
Du är inte riktigt lika pepp på idén. Eller så här, du inser också att tid är en bristvara i både ditt och mitt liv.
Jag är pepp på idén. Jag är mindre pepp på tiden det eventuellt kommer ta att göra det.
Ja. Vi får se om det blir någonting av det
jag
där.
Jag är också pepp på att läsa Johan Falk-boken. Jag ska bara få tid. Jag har inte läst en bok på skitlänge. Liksom. Jag ska bara få köpa den och sådär. Kanske gör vi ett avsnitt om den om vi får feeling om det någon gång också.
Så kan det vara.
Men 15 november är i alla fall målet att vi ska ha ut del 3
av Lasermannen.
Det är det vi lovar.
Kanske att vi då också bjuder in Fredrik av Trampe att gästa oss.
Han har ju bytt åsikt om den här serien, har han väl sagt. Mm. Jag vill inte säga åt vilket håll än, sådär, utan det ska bli intressant att höra.
Mm. Vi får se om vi får med oss Herre Trampe på tåget i sista avsnittet av Lasermannen.
Vi hoppas på det.
Vi finns på Instagram, jag försöker lägga upp lite bilder då och då. Vill ni skriva något så kan ni skicka DM på Instagram eller så skickar ni ett mejl till franbeck@gmail.com så hörs vi igen om en månad.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.